Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström. Ditt poddljus i mörkret, din hjälpande hand i ryggen på sista intervallen. Trots att tillvaron för de flesta av oss just nu är både märklig och upp och ner, tänkte vi under den närmaste timmen servera dig en massa inspiration till din löpning. Och mitt emot mig här i studion har jag som alltid Supermalin Evelöv. Hur är läget med dig en dag som denna?
Men det är bra tycker jag. Det är ju ljust ute, det är löpsäsong. Nu äntligen så börjar liksom den här riktiga löparvåren ta fart. Så att jag känner mig väldigt positiv till det.
Igår var det ju ett fantastiskt väder här i stan. Nu är ju shorts. Ja. Eller många tyckte att det var shortsväder tidigare. Jag har sett folk med shorts nästan hela vintern. Men nu var det ju riktigt shortsväder.
Ja, men och ljuset, inte minst det. Det är ju, värmen kommer väl successivt, hoppas vi. Men jag tycker bara det här ljuset att det är tillbaka, det är så ljuvligt. Man blir piggare, gladare, allting går lättare. Ja. Ja, med lite kläder också när man springer. Lite mindre på sig. Det är... Nu går det mot bättre tider.
Ja, men absolut. Och vi har ju skrivit lite grann på sms och konstaterat att just läget i världen just nu, det är ju löpare man ska vara för att springa bort lite jobbiga tankar och kanske eventuell ångest. Så är det ju faktiskt klockrent att vara ute och hålla på med det vi gör.
Ja, men precis. Ut i skogen och spring, det är ju det bästa du kan göra för att må bra i det här läget. Och just det är ju det som är ofarligt också, att inte vara bland så mycket människor och just få springa av sig, vara liksom i en bubbla i något annat och sen ta i och liksom tömma sig lite grann. Det är ju precis det man behöver.
Men precis. Och som alltid har vi ett fullmatat avsnitt att bjuda på, och den här gången kommer vi att djupdyka i två teman som många av er lyssnare har önskat, nämligen löpning under och efter graviditet och hur man ska tänka kring löpträning under klimakteriet. För det är ju så att vi föder barn senare och senare i livet, och det är lite grann så att det nästan det ena övergår i det andra för många. Så det ska vi prata mer om, och till vår hjälp har vi ingen mindre än Katarina Voxnerud, legitimerad naprapat som har varit verksam i träning och utbildning i 30 år. 2017 var hon också med och öppnade Hela Kvinnans Klinik på Södermalm i Stockholm, en klinik med kvinnans hälsa i fokus. Vi ska strax bjuda in Katarina, men först Malin, så tänkte jag att vi skulle prata om en ny spännande produkt för oss som älskar uthållighetsidrott, som du och jag har testat. Selexir Endurance.
Ja, väldigt spännande.
Precis, och man kan väl säga lite kort då för er som lyssnar att om ni är bekanta med styrketräning på gym, så har ju då en del använder sig av något som kallas för pre-workout, alltså någon form av så här, ja, vad ska man säga, något kosttillskott som man tar inför sitt pass för att så här tagga till och förbättra förutsättningarna för ett bra pass. Och det här är då motsvarigheten för uthållighetsidrottare. Och vad säger du som har provat?
Jo, men jag har provat den här produkten som är som en avancerad sportdryck då, som innehåller alla möjliga saker som kroppen behöver för uthållighetsidrott då. Och jag har ju provat många såna här liksom varianter när man är ute och springer, att man måste få i sig någonting och få liksom så att kroppen håller under många timmar eller i alla fall många kilometrar. Men den här har varit fantastiskt bra, tycker jag. Jag har sprungit lite mer långpass än vanligt och då har jag faktiskt fått testa det här och känner att den här har liksom gett en styrka. Jag har faktiskt använt den både innan och under ett pass. Haft mer än även ut under passet och druckit lite när jag börjar ta slut.
Men vad märker du i kroppen när du säger att du känner dig stark? Alltså, vad är det som händer? Får du bättre frånskjut? Eller
nej, liksom, men jag tar energi. Ja. Det är liksom, det är klart att du kan ju pumpa i dig socker och få en kort rus av det är ju ofta sportdrycker, det är ju, ska ju ha det, att man liksom får en kort kick när du är väldigt trött, men den här är mer uthållig variant av det. Det här håller liksom under längre tid. Så det här är inte bara den där korta sockertoppen, utan den här är liksom känt att det håller under mycket längre tid. Och när jag liksom har börjat, både att jag har laddat innan och sen när jag börjar bli lite trött, så har jag tagit ett par klunkar till och då känner jag liksom att jag liksom har orkat i mål på ett annat sätt. Liksom.
Men jag måste hålla med dig, för att jag har ju också testat då och tar Selexid Endurance inför framförallt de här passen över timmen, när man ska ligga lite högre i fart. Mm. Pass som jag tycker är jobbiga att göra. Jag gillar ju långpass, sådär, till skillnad från dig kanske.
Ja, men jag börjar få smaket.
Du kommer bli livsfarlig på ja. Prag. De har ju flyttat fram halvmorgon till höst, så då ja, jäklar kommer du att äga.
Ja, men det var faktiskt typiskt i år. Jag var ovanligt bra förberedd.
Toppad.
Ja, typiskt. För en gång skulle jag gjort lite mer jobb för det.
In i grundträningen.
Ja, nej, men det är bra. Nu är ett halvår på oss.
Så att jag tycker då att som du säger, att just de här på slutet av passet när man börjar krokna, de sista intervallerna, då känner jag ändå att jag har kraften, jag kan ta i mer och
finns energi kvar på något sätt.
Och det är liksom som du säger, det är någonting annat än den här sockerkicken som liksom försvinner ganska fort, utan den här håller i mer.
Ja, för sockerkick är ju extremt kortsiktigt moment som man kan ta till när man, om man har gått in i väggen och liksom börjar bluddra runt och bara ska ta sig i mål.
Exakt.
Då kan det vara liksom det sista utvägen. Men det känns mer avancerat. Ja. Man säger så.
Och det och som kanske bidrar till den här känslan av att det här verkligen är avancerat och seriöst, det är ju då att Mikael Mattsson, som är medicinedoktor i fysiologi, som har gästat min andra podd, Maratonpodden, flera gånger, han har varit med och tagit fram receptet. Så att man har alltså baserat sig på befintlig forskning, och sen är det några av ingredienserna som då är så här vedertagna, alltså man använder i många delar av världen för att just öka prestationen, fast det inte finns forskning på dem, men liksom det visat sig fungera. Mm. Så att det är en mix av det här. Och alla ingredienser är godkända. Alltså fri från förbjudna substanser från Vadas lista. Kan vara värt att säga.
Det kan vara värt att säga.
Katarina skrattar lite här.
Ja, det är en liten bra detalj.
Kan ju vara värt att nämna då. Så att, och man, det är alltså förpackat i portionspåsar och man späder ut det här i vatten. Och ett tips för dem som vill. Jag brukar då ta någonting som smakar lite. Kanske lite saft eller en sportdryck eller någonting. Så att, för smaken är lite speciell, ska vi säga, så att det inte kommer som en överraskning för er som testar.
Nej, det är liksom inte...
Inte hallon och jordgubb.
Nej, det är inte godis smak. Den är liksom, jag skulle kalla det lite kärv då,
lite
kanske.
Rough, ja. Som din grönsaks-shot där kanske.
Ja, precis. Men jag är ju lagd så där att jag tycker att när det är liksom såna här saker som ska vara nyttiga eller bra, då smakar det för gott. Då är det nästan fel.
Man blir nästan lite skeptisk om det smakar bubbelgum.
Ja, nej, men då har man liksom lagt till något som inte ska vara där nästan. Utan det när det bara är saker som egentligen är rått nyttiga, så blir det inte alltid liksom det absolut godaste i smak.
Ja, och men, det finns en anledning ju att de har, alltså man har inte tillsatt massa socker. Nej. Det är därför det smakar
jag bara gillar det, att det inte är det faktiskt.
Ja, men jag hade på känn att du skulle gilla den här. Ja. För att det är liksom sagt, den är inte så här insmickrande, men den gör sitt jobb.
Ja, absolut. Och det funkar väldigt bra på mig.
Ja, och du som blev nyfiken på att testa, så har vi en kod som gäller för er som lyssnar. EM10, E och M med stora bokstäver och siffror, 10 då. Då får du 10% rabatt på Selexir Endurance till och med den 20 maj 2020. Och du handlar på www.selexir.se. Och det är alltså Selexir Endurance som den här produkten heter. Så att, jag kan varmt rekommendera den.
Mm, jag med, absolut.
Och det har blivit dags att välkomna dagens gäst, Katarina Voxnerud. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Nu presenterade jag ju dig lite grann här i början, men du får gärna så här, utveckla lite mer det du vill berätta om dig själv och det du jobbar med.
Legitimerad naprapat med kvinnoinriktning brukar jag säga. Så att jag jobbar ju väldigt mycket med kvinnors hälsa sedan de senaste kanske 20-25 åren och sånt. Jag publicerar böcker, så att jag har min 20:e bok väntar jag nu på, ska publiceras. Den är ju uppskjuten just nu då, av begripliga skäl också.
Vad heter den?
Den heter Livet med klimakteriet.
Okej. Okay. Mm. Mm.
Så det är mycket kvinnors hälsa som jag jobbar med under de här hormonella förändringarna som då ger strukturell förändring, så att det påverkar kroppens strukturer. Och jag gillar ju motion. Jag tror på att kroppen behöver belastning och rörelse. Och då utifrån det, att det händer hormonella saker som påverkar vävnaden i kroppen, då är frågan så här, hur ska jag tänka när jag motionerar? Och vad kan jag göra? Då börjar jag vänta mer lite grann, eller hur kan jag liksom öka på stegvis? Det tycker jag är jättespännande. Så det är liksom där jag har hamnat själv. Och mycket, min grund kommer ju från att jag själv liksom har, jag var ju gravid och mina barn är ju nu 15 och 17. Och jag har upplevt extremt lite information då, både under graviditeten och efteråt hur man tar sig tillbaka. Och det gjorde ju att jag blev väldigt nyfiken på att leta och försöka söka information. Och sen har jag liksom försökt leta, eller jag letar fortfarande under hela den här tiden. Så att mitt mål är någonstans att någon gång kunna känna att jag kan någonting. Mm. Så det är det som jag försöker nå. Så. Och det är, ju mer man öppnar nya dörrar, så, som vi alla vet, så får man se wow, och det här måste jag lära mig mer om också.
Men du jobbar främst med då att träna kvinnor i olika lägen i livet, om man säger så? Eller?
Ja, det, ja. Ja, och sen mycket på kliniken. Det är som naprapatmottagning. Och där är det väldigt mycket undersökning. Och så vi kollar mycket med ultraljud till exempel. Att vad har det för funktion i kroppen? Hur fungerar bäckenbotten? Hur fungerar magen? Hur fungerar liksom samkopplingen i kroppen? Och hur kan du liksom då förbättra prestationen utifrån det? Mm. När kan du starta och komma igång med saker och ting? Och hur kan du liksom jobba vidare? Så till kliniken kommer både, man säger, vanliga motionärer, helt inaktiva, och även elitidrottare som har en liten grej som känner så här, men det är någonting som inte liksom funkar, någonting som klickar i kroppen som, mm, kan vi titta på det här? Och då kan man bidra med en liten nyckel därmed.
Jag måste fråga, ultraljud, alltså, är det en gynekologisk undersökning man gör då?
Nej, utan vi tittar utifrån framförallt, från magen och tittar ner med ultraljud, och även mot bäckenbotten kan man titta utifrån. Sen kan vi även titta liksom från vaginalt, om man säger nerifrån, men så vi jobbar väldigt mycket utifrån, och eftersom vi är naprapater allihopa och vi har en läkare hos oss då. Men vi ställer inga diagnoser, utan vi tittar på funktion just. Och sen om vi ser att det här är någonting man behöver undersöka, då skickar vi vidare och försöker på ett brett nätverk vart man kan gå liksom, och hitta mer information.
Men jag tänker, om jag då utgår från min egen graviditet som är min enda erfarenhet, så märkte jag ju, jag bytte barnmorska 3 gånger under min graviditet. Och jag tror att det är någonting som jag delar med många, att om man berättar för sin barnmorska att man vill fortsätta springa, att man springer ganska mycket, så är många, inte alla, absolut inte alla, men många är så här, blir lite oförstående. Som att, jaha, men varför ska du... nu är du gravid. Alltså, de förstår inte att man vill fortsätta springa. De tycker, det kan du väl göra sen när du har fött barnet. Fast nej, det vill man inte. Och så är det svårt att få några vettiga råd överhuvudtaget. Men det är ju ingen som hänvisar till dig. Så att det känns som att det är någon miss i kommunikationen där.
Jag pratade inte ens med min barnmorska om att jag var ute och
gjorde
sprang.
Du det? Hon visste väl vem du var? Eller?
Nej, jag vet inte. Jag läste på själv. För jag tyckte liksom alla de där liksom generella råden som man liksom... många är ju precis som du säger, Petra, att det blir liksom att det är liksom överkant hela tiden, att graviditet är som en sjukdom, liksom att du ska bara lägga dig inne och vänta på.
Så att löpningen är någon slags egotripp, så här. Ja. Alltså att man inte ska göra det egentligen, man ska tänka på barnet.
Ja,
får man ju lite vibben
av, men det är så konstigt, men jag tyckte också precis som du sa, Katarina, att man finns väldigt lite liksom information om, eller man fick inte liksom det där som kanske funkar för en själv. Man känner liksom att man måste ta reda på allting själv nästan. Mm. Jag läste massor liksom om man var vältränad elitidrottare, om man hade liksom, fanns det olika sätt. Mm. Men i grund och botten skulle jag säga att så tror jag att det allra viktigaste är ju att lyssna på kroppen. Alltså, så har jag ju alltid tänkt, liksom, även när man inte är gravid, och att kroppen är fantastisk på att berätta hur den mår. Så lyssnar man liksom på, känns allting jättebra, ja, hela tiden, så har jag svårt att tro att det skulle vara dåligt. Så resonerade jag, ja, i alla fall.
Exakt. Och jag tror att det här är mycket att många blir osäkra och ovetande, för man känner inte sin kropp riktigt.
Nej.
Man vet ju så här, vad ska jag lyssna efter då? Vad som är bra eller dåligt och när? Var går gränsen? Mm. Så jag tror den här, att man många gånger att man inte riktigt vet vad som händer, man pratar så lite eller har pratat om det hittills. Så att jag tror den här okunskapen gör att man kanske inte riktigt litar på sin känsla heller. Man vet inte vad man ska lyssna efter. Mm. Jag tror att ju mer du kanske är också van som löpare eller motionär, att då kanske du är van att känna in hur kroppen känns, om det är liksom du är trött eller om det gör ont eller det är smärta eller om det är träningsverk eller vad det är, och då kanske du lättare läser av. Om du är ärlig mot dig själv, läser av på ett positivt sätt. Mm. För ibland kan vi bara stänga av, bara så här, jag ska köra här. Ja. Och så dundrar man på in i sista sekund så där.
Mm.
Och jag tror, tillbaka till det som du sa där med att det är så lite information, där tror jag att det är väldigt mycket att det som man ska ge inom sjukvården och det barnmorskor läser, det är ju, allt är ju evidensbaserat och studier att titta på under lång tid, och de här stora metastudierna. Och utmaningen där är att det är nästan ingenting gjort som är så välgrundat och under lång tid. Så det finns inga liksom studier att hänvisa som förut, nu börjar det komma. Så det finns få studier att hänvisa till. Och då får man inte säga någonting heller. Om du jobbar, och då kommer man till det här att jag jobbar ju då som naprapat, och jag jobbar efter det, om man nu går lite teoretiskt så här, jag jobbar med det, om man säger då, evidensbaserad praktik, så vi har bästa möjliga forskning, men sen även erfarenhet, klinisk erfarenhet som man väger in, och vad personen vill själv, så alla de här tre ska väga lika tungt för oss, så att studier behöver finnas, och det kommer mer och mer, men det har funnits väldigt lite. Och tyvärr, barnmorskorna hittills har inte haft någonting om kvinnans hälsa eller motion på sin utbildning. Så man läser ingenting om det. Och som kvinna tror man ju att man går till barnmorskorna att, ja, men de kan även min hälsa, ja, inte bara barnets.
Ja.
Men man har ingenting, och inte har haft det hittills i alla fall, om kvinnans motion och hälsa.
Ja, och då är det ju så svårt det där, om de inte får någonting i sin utbildning, och sen så kommer då en patient och så säger de så här, ja, men jag vill fortsätta springa under min graviditet. Hur ska jag tänka? Och som du var inne på, Katarina, jag tror att, jag menar, Malin är ju elitidrottare, man känner sin kropp extremt bra, kanske för bra ibland, och med vi andra som kanske inte gör det, vi lyssnar lite för mycket på saker och blir alldeles förvirrade. Så att det blir jättesvårt. Så att, går du att ge något generellt råd? För det här är ju en extremt vanlig fråga som vi får. Mm. Hur ska jag tänka kring träning? Hur ska jag träna under graviditeten?
Så det första tycker jag man ska betona, det är ju verkligen att motion och rörelse är jättepositivt. Det är jättemycket att vinna på att hålla igång under graviditeten också.
Mm.
Och WHOs rekommendationer om liksom 150 minuter i veckan, och det är ju fortfarande det som gäller, och styrkepass och sådana saker. Så rörelse är jättebra, och det vi pratar om här vill jag betona också, eller jag ger råd, det är ju kring frisk graviditet. Så alla de här liksom som komplikationer som kommer, då får man alltid ta det med sin behandlande läkare eller barnmorska. Så håll igång och fortsätt. Och vissa mår ju väldigt dåligt första 3 månaderna. Där kan man må bättre många gånger. Många kvinnor upplever att man mår bättre om man kommer ut och rör på sig och liksom gör någonting istället för att bara liksom ta det lugnt. Framförallt man är van vid motion innan. Så att ett tips de här första tre månaderna är liksom då att först är att fortsätta om du kan med din vanliga motion, då händer inte jättemycket i kroppen. Och mår du väldigt dåligt, se om du kan bestämma en kortrunda då. Och när väl kommer du ut och promenerar eller går den, då kanske du får mera lust att gå lite längre eller börja komma igång med joggning och springa. Så att man har skalbarhet i sin träning, det tycker jag är en bra tips i början. Mm. Så man gör någonting och sen kanske man vill mera under tiden.
Är det någon träning som man bör undvika under graviditet? Finns det någon sån liksom, som är liksom inte bra helt enkelt?
Det man tittar på de här första tre månaderna, det är också då, om man bara pratar första delen, då pratar man ju många gånger om just med värmen i kroppen. Och där är man ju inte så här, det finns både de som säger att man verkligen ska ta det lugnt och undvika den här, att man får för mycket värmestegring i kroppen. Men när man, det finns även studier som visar på att den graden du behöver komma upp till i värme på insidan av kroppen som skulle kunna påverka fostret negativt, dit kommer du väldigt sällan. Så med vanlig motion och träning och konditionsträning så kommer du väldigt sällan till skadliga nivåer av värme. Om det inte är så att du tränar och tävlar till exempel väldigt varmt och fuktigt klimat, då är den här värmen och fukten, då kanske har svårt att få ut din kroppsvärme ut ur kroppen. Och då kanske blir för varmt på insidan. Och det är ju framförallt för oss nordbor när vi kommer till varma länder liksom sånt, eller fuktigt, väldigt varmt och fuktiga klimat, eller där det är på löparband inomhus kan ju också få dålig ventilerat utomlands. Här i Sverige så har vi vanligen inte det problemet. Ibland kanske på sommar, men man har ju inte så fuktigt här då.
Men luftkonditionerat gym då? Exakt. När man kan vara där?
Ja, eller springa eller utomhus liksom sånt, att inte det här jättevarma och jättefuktigt. Så du blir av med din värme från insidan.
Men det jag hörde i alla fall var att man inte skulle liksom ha för hög puls heller, liksom inte maxpuls, för det blir ansträngt för barnet.
Och tänkte även då att de här även loppen säger man då man ska undvika, som maraton och uppåt, och framförallt skulle jag vilja säga lägga till det då, att man bör vätska upp sig, för att även om du är undervätskad så kan det ju liksom bli att du får bli för varm på insidan.
Alltså typ vätskeersättning?
Ja, eller bara dricka vatten. Dricka, ersätta så man inte blir uttorkad. Så.
Jag tänker det här just det här med värmen, det känner jag igen, för jag sprang ett millopp när jag var halvvägs in i min graviditet. Det var för övrigt det sista jag gjorde i löpväg, sen så var det liksom ridå ner. Men då, alltså jag var ju så varm, jag sprang ju nästan inte, det var mer som en snabb promenad. Men man var så varm så det blev lite självreglerande på ett sätt, för jag kände ju att jag kan inte ta i mer nu, för då brinner jag upp. Och då hade jag ändå druckit jättemycket, så att jag kände ju, alltså, nej men här någonstans går ju gränsen. Det kändes inte bra heller att ta i mer.
Nej, och det är där jag menar, Petra, med det här att jag tycker kroppen är fantastisk på att säga till. För det kände jag under min graviditet. Jag som ändå är en vildhjärna.
Dina tre graviditeter, ska vi säga.
Ja. Jo, men just jag som liksom älskar att ta i och allt det där. Jag kände liksom att det reglerade väldigt bra själv. Jag hade liksom inte lust att gå upp i för hög puls. Jag hade inte lust att springa för långt. Jag hade inte lust. Det var liksom, det reglerade sig. Mm. Det bara liksom stopp på något sätt i lagom mängd.
Och där tycker jag man verkligen ska lyssna på det som du säger med kroppen där. Och precis som du sa med pulsen, så ser man att barnet reagerar ju på allting som mamman gör. Och när mamman rör på sig så ökar ju pulsen hos barnet, och det är helt naturligt. Men att ändå undvika de här maxpulsen som du säger, att komma upp i de nivåerna. Och där, det man har sett är ju då att hos barnet så dels kan barns puls kanske gå upp eller mycket och sen sjunka ner snabbt, och liksom det hackar lite upp och ner på olika sätt, beter sig oregelbundet. Och man vet ju inte om det är skadligt eller inte, men mer för säkerhets skull så ser man så här, men undvik liksom belastning över 90% av max. Om man har sett att barns puls kanske då sjunker och lite lägre även efter mamman slutar träna. Och det tänker man också så att det kanske inte är positivt, så att ur den synvinkeln så undvik det här 90% av max. Sen tillbaka då till, jag är en glad motionär, tycker kul med långlopp och liksom håller på lite grann så här själv och tränar. Men min hjärna är lite lat. Alltså jag är ju inte den här som tycker det är jättekul att ta ut mig helt, utan jag tycker att nu är det lite jobbigt, nu räcker det sådär. Så att om man kollar på hur ofta liksom kommer motionärer upp i 90% av max syreupptagningsförmåga. Det är väldigt sällan. Så att det här är ju någonting som man rekommenderar för de som tränar väldigt mycket just, att bör tänka på det. Eller så säger man om det är någon som är kanske ovan vid träning och börjar köra hitpass. alltså high intensity interval training, att verkligen gå på tunga, tuffa, snabbintervaller, då kanske man är ovan vid att reglera hur snabbt pulsen går upp eller liksom värmen i kroppen och allt det. Då kanske kan vara att man slår i toppen. Men igen då, att det är mer för vanliga motionären så, och elitmotionären man kan kalla det för, då är det mer att hålla igång och rör dig och träna.
Det är som du säger, Katarina, det är ju inte, det är inte så att vanliga motionärer alltid ligger uppe i spannet på över 90%, utan det får man ju pressa många till i vissa lägen. Och då att de ska göra det just under en graviditet, det är ju det är som du säger, det är dåligt tillfälle, och jag tror inte att det är någon som ens skulle fundera på det, utan nej, det är ju mer som sagt extrema. Jag menar, och jag som sagt, jag själv kände så tydligt att under min graviditet, eller alla tre graviditeter, att då bara plötsligt så stängdes den där liksom sista pressa mig själv delen, den bara försvann under den.
Men var det likadant för dig? Du har varit gravid tre gånger. Tänk, liksom, hade du samma erfarenheter eller var det olika med hur du kunde träna?
Nej, det var, alltså mina tre graviditeter var löjligt lika. Okay. Jag gick upp lika mycket, såg likadan ut och kände mig likadan. Ja. Och jag har ju tre tjejer också då, så ja, det var liksom, det var verkligen så där att det var liksom bara att man insåg, jaha, är det så här igen? Det var liksom som en kopia varje gång, och jag mådde likadant liksom. Så att, men det lustiga var just den där att det bara reglerade hjärnan, även hos en före detta elitidrottare, att jag hade ingen lust att ta ut mig på det sättet. Det bara stängde av den delen. Jag tyckte det var skönt att träna, men det reglerade sig självt. Ja. Så att på ett sätt sen finns det säkert de som kanske inte har den. Och då gäller det att lyssna, skulle jag säga.
Men en fråga. Det som jag råkar ut för som gjorde att jag inte klarade av att springa mer, det var att jag kissade på mig. Eller att jag, för det första, var kissnödig hela tiden. Det var som att liksom ungen låg och tryckte på urinblåsan.
Och det gör det ju rent fysiskt.
Det var så. Och då, till slut blev det ju att jag har en liten park utanför där jag bor som en liten slinga. Så jag sprang liksom runt på den. Och sen när jag blev kissnödig fick jag springa hem och kissa, och så fortsatte jag springa på den lilla slingan, för att jag vill inte springa för långt bort hemifrån. Nej, Men går det att göra någonting åt det där, eller bara gilla läget? Om ungen ligger så där, så är det bara att acceptera att ja, då är det så här.
Eller både och, skulle jag säga. Att dels att man behöver ju då tänka på, veta vad bäckenbottenmuskeln är. Har man tränat det innan, har man tillräckligt styrka när det blir större tyngd av graviditeten och tyngden på kroppen i generellt under graviditeten, då behöver man ju ha starkare bäckenbottenmuskler också.
Men kan man träna detta under graviditeten?
Ja, du kan ju träna effekt under graviditeten med typ knip eller lyft, som jag hellre säger då, med bäckenbottenlyftet.
Hur gör man, kan du beskriva det? Hur sker ett
bäckenbottenlyft? Ja, just det, bäckenbottenlyft eller knipet då man pratar om, det är ju det här att dels brukar man beskriva det som att knipa kistrålen, men det är någon, den typen av att knipa kistrålen, då tycker jag det kan man prova någon gång bara för att se vad sitter bäckenbottenmuskeln någonstans. Men det är ingenting, där ska man ju inte träna. När du kissar så ska bäckenbottenmuskeln slappna av så urinen kommer ut. Men man kan prova bara för att få en känsla. Men annars kan man då tänka på liksom typ att man ska, nu sitter jag här och gestikulerar under tiden, att man ska, om man kan relatera till en tampong, knipa runt en tampong och sen liksom försöka suga upp och suga in den. Typ att tampongen är på väg ut. Då försöker man liksom lyfta in och dra in den igen. Ja. Det här lyfta in, den känslan att man får, då får man bäckenbottenknipet med sig, lyftet. Eller att man då kan tänka att man ska som hålla en fis och knipa med ringmuskeln.
Just det.
Och så knipa med ringmuskeln och sen nästan lyfta upp allt uppåt och framåt mot sin navel. Inte bara klämma i med skinkorna och inte ta i med magen för mycket, men man får lite aktivering därmed. Men just det här lyfta på insidan, det är ju för det här lyftet uppåt man är ute efter med bäckenbottenmuskler, för att det är så stor tyngd ner av graviditeten och bebis och hormonellt. Så hormonerna gör att man får en ökad töjbarhet i vävnaden. Så att då att lägga in det, och framförallt är det då i början av graviditet, för sen blir det så tungt på slutet, så att det är ju det värsta styrketräningen. Och man kan ju träna då också, men kanske liggande position eller någonting annat. Men framförallt då första delen, att man försöker komma igång med det. Det kan ju hjälpa, men sen är det ju ibland att man liksom, man läcker mera under graviditet för att tyngden liksom så.
Och ibland kände jag att det inte gick att göra något. Alltså det bara rann. Alltså det var bara så här, ha svarta tights eller inte.
Och har man mycket besvär under tiden, då får man ju kanske ta det som okej, men det här kan jag titta på sen efter också och träna mera då och försöka lägga till. Jag skulle bara, om det är okej att jag går tillbaka till er en fråga om med rekommendationer, vad man bör tänka på. Så då, dels är den här intensiteten vi pratar om, att inte träna på maxnivå. Men sen tittar man även då på längden på passen. Att ju längre tid du tränar, desto mera stiger liksom pulsen hos barnet. Och var, då skulle jag ju såklart önska att, men finns det någon absolut gräns för att träna inte längre än det här? För här blir det ingen bra. Men där finns ingen sån gräns satt. Utan man säger bara så här generellt att undvik de längsta passen under graviditeten. Och framförallt mot slutet av graviditeten. För barnets puls, just man springer, och då ökar den stegvis. Och mera då har man även sett att olika motionstyper verkar påverka barnets puls på olika sätt. Så framförallt om man rör sig mot gravitationen, alltså man springer eller hoppar eller under tennis och allting liksom sånt, det påverkar barnets puls mer jämfört med om man till exempel cyklar eller ror, rodmaskin och sådana saker. Så har man någon som av någon anledning vill träna liksom längre pass, fast graviditeten är ju ingen tid för prestationsträning, det är motionsträning och må-bra-träning. Men vill man träna längre pass, då kan man ju tänka på att kanske lägga ihop det här på olika sätt, mer som brickpass. Att du springer en del och så cyklar en del och liksom...
Men som triatleterna gör.
Ja, exakt.
Man kombinerar två träningsformer i ett pass.
Så det är en annan sak som är att många kanske funderar över, som jag själv också. Liksom, hur länge finns det liksom någon gräns, hur länge man kan träna inför förlossningen? Liksom? Finns det något generellt? Det förstår jag att det är väldigt, väldigt olika. Och det är självklart hur man mår och allting. Men finns det liksom några... någon guide för det, eller är det samma där, känna själv?
Känna efter många gånger själv, och där tittar man ju på, många upplever ju då just med löpning att det kanske blir tungt på insidan av kroppen, eller med bäckenbotten som du säger, eller magen, eller det drar konstigt på insidan upplever man. Och många kanske drar ner på själva löpningen då från mitten, någonstans 20, någonstans 24. Och sen så kanske man tränar alternativt. Men igen då, att hitta alternativa motionsformer. Så det är jättebra då med cykla eller liksom styrketräna och kör hela vägen fram till förlossningen. Så att, och inte det här hysteriska, där... men att träna och hålla igång och röra sig, det är jättepositivt. Och det man har sett att, förlåt mig avbröt det, men det man har sett är ju då att när du motionerar, och vissa studier har man gjort på just löpare faktiskt som har sprungit hela vägen fram till förlossningen, då har man sett att man får kanske en lättare, snabbare och lättare förlossning. Man kanske blir mindre utmattad efter förlossningen. Det är ju inte så förvånande kanske.
Det är ju som ett slags maraton för många.
Men jag kände själv att ungefär när det var 3 månader kvar, då från nästan en dag till en annan, så bara kände jag att nu ska inte jag springa mer. Liksom ingenting.
Fick du känna så då?
Det var att det började liksom bli tyngre neråt. Liksom kände att när jag sprang så det blir ju stötar neråt, och barnet började ju liksom bli tyngre. Så att jag hade liksom inget ont, ingen besvär, inget konstigt. Men det var bara någonting i huvudet som sa liksom att nu räcker det med löpning. Ja. Och så fortsatte jag med alternativ. Jag cyklade och simmade och körde all möjligt sånt som inte hade stöt. För då kände jag plötsligt att nu vill inte min hjärna utsätta de här stötarna längre. Sen vet jag att det finns de som springer, som du sa Katarina, ända in till förlossningen. Jag har ju hört sådana här riktiga hardcore människor som säger att de i stort sett sprang till BB och lades in. Men där var absolut inte jag. Jag kände att...
Det är väldigt eller hur? Alltså, det är ju bara någon enstakas elitidrottare.
Och där skulle jag säga att de studier som är gjorda då, när man har tittat på det här med löpning och som är ända fram till graviditeten, och man får snabbare, lättare förlossning och allting sånt, då har man ju inte tittat på bäckenbotten eller på insidan kroppen eller bukväggen och ingenting annat, utan man tittar då på hur mår barnet och vad händer liksom då med förlossningen. Och jag hade samma upplevelse som du, Malin. Jag slutade någonstans vecka 20 igen och vecka 24 andra. Och det var ju den här känslan det drar på insidan. Liksom
ja,
olika ligament
och som sagt, man behöver inte ens ha några större besvär eller att det gör ont eller något konstigt. Men det bara kändes som att nu känns det som det är bättre att göra något som inte studsar eller trycker neråt för
och
mycket.
Och där tänker jag att det är så bra att, då, att man ju ser att men, okej, nu är det inte löpning, men att man inte väljer ingenting.
Utan då är det ju bara istället. Gå över till något annat.
Ja. Men det man däremot kan säga är väl att eftersom då barnmorskorna generellt inte lär sig så mycket om alltså träning under graviditeten, under sin utbildning, och om man inte har ett personligt intresse som barnmorska så kanske man inte vet så mycket, så man kanske ska utgå lite mer från sig själv och inte känna liksom att man inte får träna bara för att barnmorskan inte kan något.
Eller hur ska absolut, man... och träning, motion och träning är ju jättebra som sagt, det är verkligen grunden. Och tittar man, det finns ju någon studie som är, man har sammanställt hur mycket kvinnor rör på, så det var någonstans från 2012 den här med några tusen deltagare, men då såg man ungefär 15, knappt 15% av kvinnorna kommer upp i att träna 2-3 gånger i veckan, 20-30 minuter konditionsträning. Alltså knappt 15%, och en tredjedel når inte ens upp till ett pass i veckan under graviditeten. Och det här är någonting som verkligen puffar för att motionera och röra på sig, för att man har jättemycket att vinna på. Alla de här med sömn och med liksom må bra och hjärna, kognitiva, för alltså alla effekter utav konditionsträning som du har annars, det får du ju nu under graviditeten också. Mm. Och det påverkar barnet direkt. Och är du stark som kvinna och mår bra och endorfiner och liksom att det är jättehärligt. Så det är klart man vill ha det, och det liksom dämpar ju, även att du mår bra själv, dämpar kanske smärtan. Så att när man tittar smärta idag i kroppen och hur, vad man upplever som smärtsamt eller inte. Smärta är ju någonting som hjärnan tolkar in hur hela kroppen och organismen mår. Så att dämpa liksom är stress och må bra och sova gott, det kan ju göra att man får mindre ont i kroppen också.
Just det. Sen är det ju väldigt stor skillnad. Jag som har tre barn då, är ju väldigt stor skillnad på första graviditeten och de två andra. För att under första graviditeten då kunde jag ju gå, om jag blev trött så kunde jag gå och lägga mig och vila när som helst. Och det var liksom...
Du menar inte en kroppslig skillnad nu, utan liksom skillnad runt omkring?
Nej, utan livet. Ja, så att då kunde jag liksom känna efter mera vad jag behövde. Liksom att, för då jag blev lite tröttare och liksom ibland behövde gå och ta en nap liksom och sådär.
Hade du något annat barn där som klättrade omkring?
Men när det var liksom nummer två och tre, då fanns det inte samma utrymme för det, utan då var man ju liksom ute i lekparken och drog runt och cyklade och skulle iväg någonstans. Så att man är ju liksom på ett sätt, jag var ju mycket mer liksom upptagen i att ta hand om första barnet och andra, så att man har liksom inte tid att känna efter lika mycket heller ens behov.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löparsäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden.
På det sättet. Så att det är lite skillnad också var man befinner sig.
Ja, tänker vi, nu ska vi ju hinna prata om träning efter graviditeten. Så vi andra grejer, så vi får gå vidare här.
Sammanfatta lite kort. Ja. Och bara säga så att det som man bör lyssna efter, det är ju då att man inte har tyngdkänsla ner mot bäckenbotten. Att man inte har bäckensmärta. Att man helst inte kissar på sig. Att magen inte blir det här spetsig som en pyramid om man gör vissa övningar. Utan man tittar liksom på hur kan man hantera buktrycket, det här inre buktrycket. IAP som man kallar för, intraabdominella trycket. Det är det som man kanske då kikar mer på att man bör hantera. Mm. Och som nu är inne på, att, eller båda två, att lyssna verkligen på hur kroppen känns. Och lite grann att lyssna ärligt tycker jag, så att man inte bara blåser på att nu ska jag. Ja. Motion och rörelse är jättebra och det är ingen tid för att bli bättre och prestation. Utan elitmotionär och elit kommer säkert att tappa en del i prestationsförmåga. En inaktiv som börjar röra på sig och motionera kommer att bli bättre. Men att man liksom ser som må bra träning just då.
Men jag tänker, efter graviditeten så har man ju ändå lättare att komma tillbaka kanske om man har hållit på.
Absolut, ja exakt. Och där, jag tycker det är intressant att man då tittar på under graviditeten om du motionerar, tränar, konditionsträning plus då graviditeten som påverkar. Mm. Så då får du en bättre syreupptagningsförmåga liksom då. Du känner ju tyngre såklart och prestationsförmågan sjunker ju närmare förlossning du kommer för kroppen blir så mycket tyngre. Men sen efteråt, när efter förlossningen, då kan du behålla den här ökade syreupptagningsförmågan 6-12 månader efter. Och då kan man känna så här som världens motor i kroppen, bara wow, jag är i jättegod form och man känner sig jättestark liksom där, konditionsmässigt. Men karossen då, kanske inte håller på samma sätt. Så att där att man har det med sig efter förlossningen, att då är det mer att titta på det liksom strukturellt och fysiskt. Vad har hänt och hur ser det ut? Och ha liksom en stegvis återgång där. Och man kan ju ha mycket med sig från graviditeten utav bättre prestationsförmåga. Men,
ja. Men det här är då den klassiska frågan som då också den här personen Ann som har skrivit in till oss frågar. Hon är en av många som frågar, när kan man börja springa efter förlossningen? När vet man att man kan?
Mm. Det här är ju det som igen, och där kommer det tråkiga beskedet då att det beror på. Det man ska titta på är ju liksom då dels hur var graviditeten? Hur var liksom förlossningen? Fick jag mycket förlossningsskador? Fick jag sy mycket? Var barnet stort? Var ett stort huvud? Det påverkar mycket. Sugklocka, tång eller sån, att man behöver hjälp då vid vaginal förlossning. Det påverkar, så det kan göra att man behöver vänta längre tid efter liksom förlossningen för att komma igång. Och sen beror ju, tycker jag, många gånger på hur mycket du sprungit tidigare. En del kommer till mig till kliniken så här, 4-5 veckor efter. Jag skulle börja springa.
Aha,
några veckor
springa
efter förlossningen. Ja. Bara så, vad kul, säger jag. Vad roligt. Och då ska vi bara titta på det här. Och hur mycket du sprungit förut? Ingenting. Och har man en vana av att springa och ha en tålighet i kroppen, då tror jag och tror många med mig att man kan komma igång snabbare.
Och om du har tränat under graviditeten också, med, alltså muskulärt.
Exakt. Liksom. Ja. Och du har hållfastheten där. Mm. Men har du inte kunnat göra så mycket under graviditet, inte sprungit så mycket sedan tidigare och har en tuff förlossning, då behöver du såklart vänta längre. Generellt säger man så här, de första 3 månaderna brukar man ju allt mer nu prata om den fjärde trimestern. Och trimester, det är ju någonting under graviditet man pratar om, att man delar in graviditeten i 3 månaders perioder. Så att första trimestern och första 3 månaderna, så är andra och tredje, det är liksom graviditeten indelad i 3 faser. Jag tycker det är väldigt fint när man då tar de här första 3 månaderna efter förlossningen och säger att det här är fjärde trimestern. Det är som att det här tillhör graviditeten. Nu är det liksom läkning och hitta känslan i kroppen och låt hormonerna balanseras upp och amningen ska igång och liksom tillåter det att vara människa och mamma också. Liksom så. Men så det första delen är kanske mycket läkning. Jag säger inte att man inte ska göra någonting då. Man kan absolut börja bäckenbottenträna och hitta magstödet och lite ryggträning hemma och liksom komma igång med saker och ting stegvis där också.
Mm.
Men 3 månader först är lite läkning. Sen månad 3-6, då kan man ju börja så här fundera på okej, men hur ska jag preppa mig för att komma igång och springa? Som motionär då, vanlig motionär och generella rekommendationer så brukar man säga så här, vänta 6 månader med löpningen. Och då när man börjar där, då är det ju mer det här liksom lite intervaller. Att ja, men jogga 45-60 sekunder så går det dubbla tiden och upprepa det 10 gånger första gången. Så man liksom stegvis kommer igång. Mm. Är det någon som har sprungit mycket sedan tidigare och det har funkat bra under graviditeten och allt det vi pratar om. Ingen komplicerad förlossning. Då kanske man kan börja vid 3 månader. Men igen, att det som är viktigt är att man då har bäckenbottenstyrkan där. Man har kontrollerat sitt knip, sitt lyft, att det fungerar, man kan hantera det. Och att man har bra stöd i bukväggen, magen. Då, så man kan hantera krafterna som uppkommer vid löpningen.
Vad har du för hjälpmedel? Eller liksom, hur jobbar du med dina patienter med det här? Liksom, för jag vet att du har ju till exempel appar.
Ja,
kan du berätta lite om dem? Det är som det. Hjälpmedel i sin träning inför att komma tillbaka?
Om jag säger så här, det första tycker jag då att man alltid ska gå tillbaka på en efterkontroll hos barnmorskan. De är ju experter på det här att kolla upp verkligen. Och att man har sin barnmorska då begär en vaginal kontroll. Att man kollar med fingret i slidan, barnmorskan då tittar på vad har du för bäckenbotten, lyft och knip och hur ser det ut och hur har allting läkt?
Mm.
Att man liksom begär det, för att man får inte alltid det per automatik. Så efterkontrollen är jätteviktig och sen att man då ser att man har bra stöd där. Sen så tycker jag att man, om man inte hittar det här bäckenbotten, hur man arbetar med musklerna, man vet inte, man blir ingen starkare liksom. Eller man känner tyngdkänsla ner mot underlivet, eller man kissar på sig eller pruttar hela tiden eller svårt med avföring och hålla tätt liksom så. Då bör man ju söka vidare. Och det man vet är ju liksom att 30% av alla som försöker jobba med bäckenbotten, man jobbar med andra muskler. Man kanske spänner skinkorna istället eller magen.
Ja, ja.
Så att från början tycker jag då att om man går och undersök barnmorskan, titta på och träna och känner att du blir starkare. Och blir du inte det, då tycker jag att man bör kanske kolla upp som man jobbar på rätta sättet med knipet och med magen. Parallellt med det här då att komma tillbaka efter förlossningen, då finns ju som appar på olika sätt. Jag har ju till exempel appen Mammamage. Och den är ju med bäckenbotten, muskelträning och mycket att hitta lätt stöd i bukväggen.
Mm.
Alltså magen. Sen finns en app som heter Tät som är väldigt mycket bäckenbotten och bäckenbottenträningen bara. Och den funkar också jättebra. Och att hitta det här lätta liksom, kontrollen i bäckenbotten och magen, det är ju någonstans, det är det som ger stödet till alla inre organ. Och magen, bukväggen har ju en viktig funktion att stötta upp alla tarmarna och magsäck och insidan och alla bäckenorgan. Så att man liksom ser, det handlar inte bara om vad är för avstånd mellan magens muskler. Och det här avståndet mellan magens muskler, det är det man kallar diastas, om man har hört det ordet förut.
Just det.
Och det är inte bara, ibland har det blivit det, men vad har du för avstånd mellan magens muskler? Det avgör om du kan börja springa eller inte. Men det är liksom bara ett mått bland allting annat. Så det handlar mer om att du kan kontrollera bäckenbotten, ha bra stöd i magen, få bra kraftöverföring i din kropp när du belastar den. När man kommer till mig då, det här blir ett långt svar på en kort fråga.
Ja.
men då kommer man till exempel, som jag då tycker och som jag kollar upp, det är mer att vi kollar med till exempel ultraljud. Och hur ser det ut? Kan du hitta muskulaturen, jobba på rätta sättet? Och kan du få, din hjärna tror att du jobbar med muskler nu, men är det så verkligen? Eller gör du någonting helt annat? Vad har du för tajming mellan olika muskler? Kan du hantera det här i alla olika positioner? Hur ser det ut när du står upp och när du belastar och när du hostar och nyser? Och vad har du liksom för funktion? Den här automatiska.
Mm.
För när du sen väl springer, då ska du inte knipa med bäckenbotten. Och du ska inte hålla in magen och spänna magen. Utan då ska ju det här funka per automatik.
Så man ska inte tänka på något speciellt när man springer?
Nej, utan det ska funka automatiskt. Självklart första passet, eller när du första gången går ut och promenerar, eller första så småningom löppasset, då blir det ju kanske att du känner att oj, det här var tungt neråt.
Ja, eller det man läcker känner jag igen. Ja, ja, precis.
Och det är helt naturligt, för det är ovant och det är mycket tyngre belastning än vanligt. Mm. Men att du ska in, då kanske behöver liksom knipa lite extra eller hålla magen. Men sen ska det funka per automatik. Då ska du inte springa omkring och knipa, utan behöver du knipa hela tiden eller spänna magen, då tar det som ett tecken på att du behöver annan typ av träning eller undersök det eller kolla upp vad som behövs läggas till. För löpningen ska vara naturlig och automatisk.
Men man, inte på hur, liksom, känner du igen det här med att liksom, kissa på sig? Och
nej, alltså, jag måste säga så här, jag måste flika in från det extremhållet här. Bara liksom, från elitidrotts, liksom, när man är lite extrem van vid löpning och så. Att, för min del, då när jag väl hade fött barn så läste jag ju då, fanns ju inga rekommendationer, eller fanns ju det här. Vänta 6 månader, och det tänkte jag, det är inte aktuellt för mig, absolut inte, tänkte jag, det är inte tal om. Då hade liksom mitt psyke kommit tillbaka till sig självt, och så läste jag liksom om att om man har varit väldigt vältränad innan man gick in i en graviditet och ja, inte hade haft några större besvär och tränat under tiden, så kunde man börja efter 6 veckor, läste jag någonstans. Det var väl någon sån där glädjekälla för mig. Men det här är ju extrem, jag inser ju att det här är ju inga generella råd. Men det tog jag väldigt fasta på, det är de orden som jag läste någonstans. Så jag skrev ju in i min kalender liksom, efter 6 veckor, börja springa, kommer jag ihåg. Att det stod liksom en viss dag, exakt 6 veckor.
Men vad gjorde du på den löpturen? Vad gjorde du innan du började springa?
Nej, men då hade jag liksom, då hade jag ju varit ute och gått mycket och liksom börjat ja, liksom använda musklerna, göra lätta styrkeövningar i trädgården och bara så här utfallsteg, och bara liksom komma igång väldigt mycket under de 6 veckorna. Och så den dagen, exakt 6 veckor, då skulle jag ut och springa. Och jag tror jag joggade en halvtimme eller någonting. Och kände som jag aldrig hade sprungit hela mitt liv. Helt nybörjare. Och jag hade sån fruktansvärd träningsverk dagen efter, kommer jag ihåg. Efter en, liksom en lätt löprunda. Så jag tänkte, herregud alltså. Mm. Men jag kom ju igång väldigt snabbt. Men det här är ju som sagt, jag vet ju, och jag har ju pratat med andra som har liksom, sprungit på hög nivå och som har fött barn, så har man kommit tillbaka väldigt, väldigt snabbt efter. Men det är ju extrem fall, om man säger så. Man ska ju inte rekommendera det till vanliga motionärer kanske. Utan, men som sagt, det handlar väl så mycket om vad kroppen van vid, vad man har för grund innan, hur man har mått, hur man har tränat och så vidare.
Och hur stort barnet är, hur förlossningen har gått. Jag har till min klinik även kvinnor som kommer, springer på hög nivå, som kommer 3 veckor efter förlossningen, och någon visar så här, nu har gått 3 veckor, 2 dagar, får jag börja springa? Och man kommer 5 veckor efter, och det är olika, vissa efter, som kommer 5 veckor, bara så här, fine, jättebra, det är lite träning. Och jag tänker mycket att vad som du säger, det är olika saker. Som motionär kan man ju aldrig egentligen ta, man kan inspireras av er elittränande. Men det kanske inte gäller riktigt mig, för jag har inte samma förutsättning i min kropp från början strukturellt heller. Och elitträning är ju liksom att ibland bekosta sin kropp också, skulle
jag
säga.
Säga det, det är ju inte hälsa.
Nej, det är inte hälsa.
Idrott, ska vi väl slå fast.
Det får man ju verkligen,
viktigt att säga.
Ja, ja, och det är därför man, jag har ju alltid liksom, jag har alltid vetat om att det jag gör kan inte jag liksom rekommendera andra alltid heller. Sen beror ju på, som sagt, jag tänkte ju så här, jag ska verkligen känna på att kroppen mår bra och så, men det är klart att det är skillnad på om man har sprungit hela sitt liv nästan varje dag och kunnat göra det nästan under hela graviditeten, så är det klart att det finns förutsättningar att komma tillbaka snabbare än om du inte har den bakgrunden. Ja. Det får man ju självklart förstå. Mm, ja. Men det är ju inte liksom, och det är därför det inte går att säga liksom heller, förstår jag, och säga att här, så här, det här gäller för alla. Nej, utan det är samma där som under graviditet, känna efter och se när man känner sig redo, rent ut sagt.
Och lite grann där, och det är precis som att känna efter, och Och det som är lite utmaningen efter graviditet eller efter förlossningen, det är ju att det händer så mycket på insidan. Och man bäckenbotten som har under vaginal förlossning, så töjs ju bäckenbotten ut 3 gånger sin längd, vissa muskler, alltså 300%. Det är helt fantastiskt att det går. Ja. Man ser den här påverkan på muskulatur fortfarande ett halvår efter förlossningen. Det är inte att man inte ska träna och springa innan dess, men att man ser en strukturell påverkan. Jag tycker det är bra att man har det med sig. Kejsarsnitt, så blir ju mer magen som påverkas, och där ser man ju då i själva bukväggen, om man ser muskelfascia i vid snittet, att ett halvår efteråt har man ungefär mellan 75-95% av hållfastheten tillbaka. Så igen, att det handlar om att stegvis öka på. Det är lite grann det här med att vissa som att man, när man kommer igång med löpningen efter förlossningen, att man känner inte alltid vad som händer på insidan. Nej. Så där är ju verkligen det här som du är inne på, att ta det stegvis. Och börja med att promenera, och sen ska du kunna powergå. Du ska kunna gå upp och ner för snabb takt i backar. Börja backgå. Och jag säger så här, träna konditionen alternativt. Så att när du väl börjar springa, då ska inte konditionen vara det som hindrar dig. Du måste liksom bli bättre kondition också. Utan cykla och göra allting annat för konditionens skull. Och styrketräna bäckenbotten och magen och vanlig styrka. Så när du väl sen kommer tillbaka till att du känner att, ja, men nu är liksom allting på plats och insidan har hunnit läka och allting sånt, då är du liksom i fas och kan skala upp lite stegvis. Så att min tanke då med när jag kan komma tillbaka till löpning, det är så här, börja från dag 1 och inte springa, men bäckenbottenträning, kontroll med magträning, kom igång med lite styrka och allt det här andra som jag pratade om. Så du ser att med löpningen där framme, det är det jag siktar på. Och jag kommer att komma dit. Och allt det här syftar till att komma dit just då.
Lite som en rehab nästan. När man
men, liksom, ja, precis, ja, säger det.
Ja. Ja, men det är liksom förbereda sig. Och det gjorde jag. Det som är så lustigt, att då kommer det här liksom, tänket tillbaka. Att man gör allting förberedande för att när jag börjar springa, då ska det inte vara ett bakslag. Att jag liksom känner att ups, jag är helt otränad. Jag orkar ingenting. Jag fick ont överallt. Sen kan man ju som sagt, det lustiga är att det kändes verkligen som att herregud vad dåligt tränad, för jag fick så träningsverk av liksom lätt löpning, men det gick ju väldigt snabbt över. Men det var ju liksom att just den här förbereda muskulärt och flåset och allting. Och det sköna tyckte jag var liksom att vara tillbaka i sin kropp. Yeah. Att känna liksom att jag vågade liksom ta i igen. Det var liksom inget som var farligt längre. Det var bara jag. Och jag ville komma tillbaka i form. Liksom. Yeah.
Och min önskan är ju verkligen det, precis som ni säger, som jag tänkte komma till. Det är ju här, se det som en idrottsskada. Graviditet är ingen sjukdom, men vid en förlossning, vare sig det är vaginalt eller kejsarsnitt, så blir det strukturell påverkan.
Just det.
Och då behöver man vid idrottsskador, vet man om att man behöver viss tid för att läka senor och fascia eller muskler, som muskelbristningar och sådana här saker. Och det är det som man får vid graviditet och vid förlossningen också.
Fascia, är det bindväv?
Fascia är bindväv.
Bindväv, ja.
Ett annat, bindväv är lite en annan, men det är ungefär samma sak, ja, man kan säga.
Just det.
Och att man behöver liksom den tiden på sig att bli starkare. Så att vila sig i form och vila sig till en starkare kropp efter en skada, det är ju inte alltid som man optimerar, ska jag vilja säga. Det är så inte bra. Eller det kan man också göra, men man mår ju vanligen bättre och kommer tillbaka snabbare om man har den här rehab-rehab-tänket.
Ja, det kanske är lite dotter ofta är lite bättre på generellt,
ja,
för att de är vana att...
Exakt, helt rätt.
Det kan vi ju jobba lite mer på, kanske vi motionärer. Vi måste gå vidare och prata. Vi har faktiskt utlovat att vi ska prata lite, verkligen inte allt som finns att prata om, men lite om löpning i närheten av och under klimakteriet.
Ja.
För det har vi också fått in väldigt mycket frågor om. Och Malin och jag har väl känt att vi inte riktigt har så mycket egna erfarenheter av detta.
Tack och lov.
Förr eller senare kommer det.
Och det här, det som är intressant, du säger just det här med klimakteriet. Man ska bara säga, det första med klimakteriet är ju att ingen vet när det egentligen är. Därför att klimakteriet definieras, det är ju svenskt ord, och definieras väldigt olika. En del säger att det är tiden innan menstruationen upphör. Andra säger att det är tiden innan och tiden efter. Och andra säger att det är tiden efter menstruation har upphört. Så det är så här lite diffus.
Ja,
så att, jag tittar gärna på att man pratar om menopaus många gånger. Menopausen är ju när menstruationen upphör. Men det svenska ord klimakteriet, det finns ju där som du säger. Så att det är det man vanligen refererar till.
Och jag vet ju personer som har kommit in i och fått menopaus när de är 40. Ja. Alltså, så att det är ju väldigt varierande. En del är ju 40, en del är yngre. En del är väldigt mycket över 50. Så att det är ju jättevarierande.
Om man pratar om det här förklimakteriet och premenopausen, att det är innan du kommer in i det man säger då klimakteriet, då har man ett förklimakterie som är ännu mer svårdefinierat när det är. Men då börjar hormononron i kroppen. Så då tittar man på att liksom östrogen och progesteron, det är ju våra kvinnliga könshormoner, de börjar liksom då, de balanseras inte så fint mot varandra längre som de gör i vanliga fall. Utan den ena kanske stiger och den andra sjunker och sen så blir det tvärsom. Och då kommer de här upplevelserna i kroppen med att det blir vallningar och svettningar och blir en hormononoro och man kanske får humörssvängningar och allting sånt. Då. Så det kan ju komma ganska tidigt från 35-40-årsåldern som sagt. Och man kanske som sagt inte är medveten om, man föder barn vid 30 och 32 och 35, 36 kanske. Och så ammar du. Och sen när det kommer ur amningskoman och hormonella, då kanske du hoppar rätt in i förklimakteriet. Mm. Och så bara man känner så här, har jag aldrig den här amningsgrejen slutat någon gång? Jag liksom kommer att fortsätta resten av livet. Det kanske är nästa hormonförändring du är på väg in i. Liksom så.
Ja, men vad gör klimakteriet liksom med kroppen rent träningsmässigt? Då?
Precis, det man tittar på det är ju att man, allting styrs, eller allting, men mycket styrs av våra äggblåsor, folliklarna. När man föds har man 1 miljon sådana. 30-årsåldern 100 000 säger man. Och vid klimakteriet är menopausen 1 000. Och folliklarna, det är de som då producerar mycket östrogen. Och östrogenet är ju det som bygger upp vår kropp och ger stadga till vävnad och liknande. Och östrogen ska balanseras mot progesteronet. Och då när folliklarna blir färre i antal, då blir det mindre och mindre östrogen som produceras. Och det gör till slut att du hamnar i menopausen. Men det gör även då att du får en annan sämre hållfasthet i kroppen. Och det är östrogenet man då ser som påverkar exempelvis det här med vallningar och svettningar. Och liksom, det kan göra att du sover mycket sämre. Och det man har sett där är liksom att där kan ju motion och träning hjälpa väldigt mycket till att må bättre och minska de här symptomen. Både konditionsträning men även styrketräning kan påverka väldigt positivt.
Jag har fått för mig att styrketräning är extremt viktigt när man liksom kommer upp lite i åldern, just att bibehålla muskulära styrkan, för det är den som går.
Har det med hormonerna att göra?
Det är hormonellt också, precis. Ja. Så där är mycket östrogenet är ju det som är vårt uppbyggande hormon. Och där har vi ju kvinnor ett väldigt stort tapp vid menopausen och framåt. Så vid menopausen så har man lite folliklar kvar, men sen då 2 till 4 år framåt har man viss östrogenproduktion, men sen sjunker den och sen är man liksom på botten.
Ska man ta tillskott då, eller något slags östrogenplåster har jag hört folk prata om? Eller?
Ja, det diskuteras väldigt mycket och många blir väldigt hjälpta av det. Då är det oftast östrogen i kombination med progesteron. Och alltid diskutera det med din gynekolog. Och man tar det utifrån symptom och besvär som kvinnan har. Så att om man tar det eller inte, det är mycket beroende på vad du känner och upplever själv.
Men ur en träningssynvinkel då, kan det vara värt att ta det här östrogenet för att klara av att träna bättre? Eller?
Ja, kanske. Och framförallt kan då, är det med att ta de här östrogen, progesteron, hormontillskott. Att man kan ta det för att du allmänt mår bättre, du sover bättre, du orkar bättre och därigenom så kanske du orkar träna på ett bättre sätt också. Mm. Men just med själva östrogennivåerna som sjunker, då blir det ju även då om man ser en påverkan på det här hållfastheten, så jag ändå pratar om fascia och bindväv.
Men hur tar sig det uttryck då? Att man har liksom sämre hållfasthet? Hur känner man det? Liksom?
Det kan ju vara att det bidrar till, om man sett att det bidrar till ökad risk för inkontinens. Det är en ökad rörlighet i bäckenbottenorganen till exempel, om urinblås och urinrör. Svår att hålla tätt, rent för att sluta tätt kring ringmusklerna i bäckenbottenområdet. Och sköra, torra slemhinnor och liknande som kan göra att man får mer skavkänsla. Och det blir jobbigare att sitta på en cykelsadel, kanske de vissa upplever, och träna, alltså cykling.
Blir du skörare muskulärt sett också? Alltså,
ja, du tappar väldigt mycket muskel.
Lättare sönder när du tränar? Eller är det liksom, är det
längre återhämtning? återhämtning, ja, så längre tids återhämtning som man behöver ha. Så att det blir liksom en förröjning. Så det du kunde göra förr med liksom då, mycket, om man säger, kondition och styrka och lägga på, öka på belastningen och tuffare intervaller och mycket snabbhetsträningen, då behöver du längre tid anpassning till det. Så att du kan ju, du har ju jättemycket på att vinna. Jag brukar prata mycket om, jag är 52 själv, och jag ser lite grann så här med skräck blandad intresse framåt. Jag är liksom fullt fungerande hormonellt och allting fortfarande, och väldigt, jag märker ingen skillnad alls för det på något sätt. Och jag gillar ju mycket löpning. Alltså jag gillar ju, jag springer maraton och tycker det är kul med här lite längre distans. Men, och jag ser ju med skräck på så här, under vad som kommer hända.
Har du märkt någonting?
Jag märker skillnaden på att jag behöver längre tid återhämtning. Jag kan inte lägga på lika mycket när styrketräning tillsammans i kombination med konditionsträning. Så när jag lägger på tung styrka, helt plötsligt benstyrka som jag är van att kunna göra och fortsätta liksom då med löpintervaller och långdistanspassen och sådär, då blir det för mycket och då säger helt plötsligt baklåren till och bara, det bara dra på massa konstiga ställen.
Så att, ja, hur har alltså, anpassat det då? Liksom hur?
Ja, då anpassar genom att då får man ju, det är ju lite grann det här trial and error, för det finns ju ingen, det finns ju inga svar på det här heller. Nej. Utan då får man backa lite grann och så får man testa igen och sen se hur kan man planera in då, som sagt, tung styrka med snabbpass gentemot de här långdistans och man får prova helt enkelt.
Då är vi tillbaka i det där att lyssna på kroppen. Det kommer ju liksom alltid tillbaka till det. Och som sagt, jag har sagt det förr, det är lätt för mig att sitta och säga som jag känner min kropp extremt bra. Det, varenda liten sak som händer känner jag, om det är bra eller dåligt. Men det, jag vet att det inte är så om man inte har kanske tränat hela livet och liksom lärt känna det. Men det är ju, vi återkommer till det inom nästan alla saker när det kommer till liksom graviditet, skador, överträning, klimakterie.
Så det som jag skulle vilja säga med den här klimakterien, jag brukar prata om det med mina vänner, så här, ja, men Fab 50, allt innan 50 uppvärmning. Så värm upp liksom tills du kommer i den här 50-årsåldern. Se till att vara förberedd och kondition och styrka och ladda på liksom så mycket du kan. Och då har du en bättre förmåga att behålla på en bra nivå och inte få så stort tapp. Och som du sa, man var noggrann med styrketräning, för där tappar man mycket. Och där kan man ha ett väldigt stort ras. Och har man låg styrka, muskelstyrka från början, kan du tappa väldigt mycket, så du får svårt att klara vardagen kanske till slut.
Och det är ju det som gör att man även springer långsammare. Det är ju det som händer. Det brukar jag säga till mina kunder också, att det största tappet man gör ju när man blir äldre är ju liksom styrkan. Sen spänst.
Och där fortsätter behålla spänsten.
Ja, men just det där är liksom uthålligheten och liksom att ligga och mala och orka länge, den kan du leva långt upp i åldern på. Ja. Men just att du tappar så mycket fart, för alla känner ju det att man blir bara långsammare och långsammare. Men det sitter ju så mycket i det där, och det är där jag tror att man kan vinna en del på att trycka på med bra med styrketräning och fortsätta med spänst och styrketräning även upp i åldern,
för att
då kan du ändå skjuta på den där ålderskänslan lite grann.
Om man tittar ju på mycket med styrketräning då, man pratar om powerträning för seniorer, och där är ju Tom Konog väldigt varit mycket inne på och säger att,
ja, just det, forskare.
Och våga gå på med powerträning, alltså tyngre styrketräning med även hastighet, för det är det du behöver bli bättre på. För nerverna skickar långsamma impulser och du kan inte använda alla muskler du har ute, för nerverna leder för dåligt. Och musklerna blir liksom förtvinar och tappar muskelmassa och senorna blir längre och du får en slack. Så det är som du är mycket fysiskt som då blir sämre. Men fortsätt att träna, och om du inte har tränat så mycket tidigare, så sätt igång. Men då kanske du får ha en längre uppvärmning. Så börjar vi 50 eller 55 eller 60, du kanske behöver förlänga din uppvärmningstid. Men alla kan bli mycket bättre. Och se till liksom då att öka stegvis. Och belastningen är, om någonsin, då är det verkligen jätteviktig. Och för skelettets skull, och liksom behålla ett hållfast skelett. För där tappar vi ju kvinnor också mycket annars. men behålla benbanken, och det är ju mycket via stötvis belastning.
Och sen tänker jag också så här, rent kulturellt så känner jag i alla fall att det finns liksom en uppfattning att när man blir äldre, då ska man typ inte träna lika mycket. Man ska så här, ta det lite lugnt och ja, man ska inte lite grann som under graviditeten, uppfattar jag. Så att man måste ju våga vara lite motvalls, tänker jag. Ja, bara för att inte alla gör det, så tycker jag att man ska stå på sig och inte acceptera att man ska bli jättemycket långsammare, utan och man ska fortsätta göra det man kan.
Ja, helt rätt.
Och inte lyssna på folk som...
Nej, och jag får ju nu höra, alltså jag tycker så märkligt att jag är 52, jag kan ju inte ens förstå det. Sådär. Jag lyckades ju nå ut och sprang i somras under långrunderna, så lyckades ju snubbla vid Slussens ombyggnation och landade rätt på min underarm, så här sälplask med armen under mig, och så fick jag då sprickor i handleden. Och så gick jag efter några dagar till sjukvården och så skulle titta upp det där. Och så säger då han, en läkare, ja, jag tittade i nationalen, så tänkte då så här att benskör kvinna. Och jag bara, benskör? Jag? Och jag känner, jag är minst benskör jag känner. Nej, men, lite över, men ändå att jag kan inte ens identifiera mig med det. Och jag får jätteofta höra nu, men gud, sliter på din kropp. Ska du verkligen springa så där mycket? Exakt. Ska du springa 30 kilometer och 40, och ska du verkligen hålla på med maraton, och du sliter på? Nej, jag tror inte jag gör det. Om jag är vältränad innan och fortsätter jobba med det jag har gjort och fyller på med näring och styrketräner och allting. Så jag tror man är gjord. Vi behöver belastning även nu.
Det sa du, bra sak också med näring. Jag vet ju flera som drar ner på kalorierna för att de blir äldre och de märker att de går upp i vikt.
Ja.
Och så äter man mindre och mindre, och ja, det är ju inte så bra.
Nej, och grejen är ju där också, det blir så att du lägger lättare på dig i vikt, absolut. Men saken är den att ju mindre muskelmassa du har på kroppen, desto lättare lägger du på dig i vikt. Så styrketräna mera och ha mer aktiv muskelmassa, då kan du också äta mer kalorier och behålla din vikt. Så även ur den synvinkeln så är det liksom då viktigt att ha styrketräning och kondition och belastningen med sig. Så fortsätta röra på sig för att hålla igång och äta bra mat, näring och inte bara kalorier. Utan få i sig det och liksom se på helheten. Men just att man har ju haft vissa grupper som är 95-åringar och sätter på styrketräning, och de får så här 200% ökning i muskelstyrka.
Ja, det är så häftigt.
Ja, det är aldrig för sent.
Nej, verkligen. Nej, men absolut. Alltså, och jag menar, man, även om folk runt omkring en blir segare och slappare, så behöver man inte acceptera det, tycker jag.
Nej. Och igen tillbaka till det där, jag vet vi kanske måste runda av, men tillbaka till att man kan känna sig jättetrött och man sover dåligt kanske, här vallningar och allting sådana saker och svettningar, och det kanske är att man blir seg i kolan, precis som amningskoma kan man hamna i, lite grann så här koma, hjärnkoma, när hormonerna förändras vid klimakteriet vid menopausen. Men att gå ut och göra någonting. Cirkulationen kommer igång, du får lite endorfiner. Endorfiner hjälper till med liksom det kognitiva och med balansera upp kanske temperaturen bättre, och du känner dig mer positiv, och då orkar du bättre också. Så att någonstans dra ner då på kraven på dig själv. Och jag gillar här skalbarhet i träningen. Ha din lilla minirunda, 2 kilometer, den här ska gå runt liksom. Det är min grej. Ja. Sen har gått 1 kilometer, så känner varm i kroppen och som sagt endorfiner, och bara så här, men jag lägger till lite grann. Men jag ska nog börja jogga lite grann. Men jag ska springa. Men jag springer den här gången, så är det helt plötsligt varit ute i 12 kilometer kanske, rört dig. Att man liksom börjar, man håller igång med det lilla minsta i alla fall då, och är nöjd med det, och kan man göra mer så ännu mer positivt. Och våga ha mål. Våga fortsätta liksom så. Och igen, lyssna på kroppen.
Det behöver inte vara plocka äpplen bara för att man...
Nej, gudars nej. Och det är, ja, jag har mitt liksom så här målbild. Det är min mamma och min mormor. De var så här, det är kvinnor som... Jag säger så här, från finska landbygden som... Ja. Mycket sis och is, som verkligen rörde oss på sig och starka och fullt fungerande. Och liksom.
Men det här är fascinerande. Din mamma har ju finsk påbrå, eller hur?
Ja, inte påbrå. Hon är råfinska.
En av mina bästa vänner som är över 50 då, är också från Finland. Och det är någonting med det finska, alltså jag måste bara säga att det är så jäkla starka och uthålliga människor med ett pannben som jag sällan har skådat. Alltså, hon kvalar ju in till New York Marathon år efter år efter år, och man bara, alltså, hon är mycket snabbare än vad jag är, och det är så häftigt att se. Alltså.
Nej, jätteroligt.
Hon sa ju det att hon märkte ingenting av klimakteriet, så det ska vi också säga, det är ju inte alla som får, bara för att mensen upphör, att det händer så mycket. Hon sa att jag märkte ingenting.
Nej, ibland går det folk.
Det är någonting finskt kanske.
Ja. går det förbi, och då kan det ju vara säkert också hur man tränar och rör sig. Det kan ju vara, det behöver inte bara handla om det, men det kan säkert påverka, tror jag, liksom så att, ja, att man fortsätter. Så mitt mål är, jag som mål att springa maraton när jag är 70.
Helt rätt.
Och det, sen får man se om jag kan springa eller ta mig runt i alla fall. Men jag satte ju mitt personbästa nu när jag var 51 på en maraton, och det är så här, det, man kan alltid bli bättre. Så att det kommer in på
säger tre. Du, det kan inte jag.
Nej, du är ju, jag har ju aldrig någonsin maxat någonsin, så det är min fördel att jag liksom är en glad motionär.
Ja, jag
då,
brukar
liksom,
säga det.
Då har jag kapacitet att bli bättre.
Jo, men exakt, det är det som är fördelen. Och
jag tycker det är häftigt också, Katrin, att du följer dig på Instagram. Du tränar ju med coach, du är så, kör ju med Rubin och så, han gör ditt program. Jag tycker det är så här, helt rätt att, ja men, kör på. Det är inte bara elitidrottare som har coacher, och det är väl kanske just då, när man kanske har lite bristande motivation, när kroppen freebasar lite, det är då man ska styra upp lite grann.
Exakt,
med en coach.
Absolut. Så. Och att man, jag brukar säga att man är sin egen sämsta coach. Mm. Så ta hjälp av ditt nätverk. Det är därför man har nätverk. Jag är bra på en sak, och kan titta när kan man komma igång och hur mycket kan man belasta. Och ta hjälp av någon som skriver mina träningsprogram och får hjälp och hjälper mig vidare. Och sådär. Så att, att man verkligen gör det. Och att man som sagt vågar ha lite mål. Så att, mitt mål har ju varit att springa på under 3.30 imorgon. Och nu satt jag på 3.29. Och det är liksom, ja, jag tycker det är jätteroligt. Och nu vill jag, det var ju platt maraton i San Sebastian, men nu vill jag ju jättegärna ska prova om man kan ta det lite mer backigt eller sådär. Så att, men våga ha
mål. Härligt, häftigt. Och nu har vi bara pratat om kvinnor. Tiden börjar rinna ut för oss. Det är ju klart att män kanske upplever andra saker. Det får vi ta ett annat program.
Vi får ta ett program mer inriktat manligt.
Manligt klimakterium. För jag har förstått att det finns också ett manligt klimakterium.
Ja, och vad man nu kan definiera som klimakterium eller inte, men männens hormonnivåer förändras ju också stegvis.
Så de blir också långsammare med åren.
Långsammare och tappar muskelmassa och sånt. Ja, precis, ja.
Yes, okej. Okay. Men nu hinner vi dessvärre inte mer. Katarina, stort tack till dig för att du kom.
Tack att jag fick komma. Tackar. Jätteroligt.
Och om man vill läsa mer om er verksamhet, var någonstans kommer
det? Helakvinnansklinik.se är kliniken. Och sen då det jag pratar med mammamage, det är ju mammamage.se. Och det är då med appar och sen utbildar mycket kring det jag säger, maternity health, vad kvinnans hälsa under graviditeten och sen efteråt. Så det är mycket utbildningar för naprapater, fysioterapeuter, personliga tränare. Så det är det som jag jobbar med.
Härligt! Då stänger vi butiken för den här gången, och i nästa avsnitt, Malin, då måste vi avslöja vem som blir den lyckliga löparen som får springa stafett med oss under Uppsala kulturmaraton i september. Det hoppas vi att det loppet blir av.
Ja, det måste det bara bli.
Ja.
Nej, men vi får se över vem som ska vara i laget.
Vi har fått många ansökningar, ska vi säga. Så det är jätteroligt. Och jag vill också påminna om rabattkoden EM10 som ger dig 10% rabatt på Selexir Endurance. Det här super preparatet som man kan ta för att prestera lite bättre på sina pass på Selexir Endurance till och med den 20 maj 2020, och du handlar på www.selexir.se. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir Endurance och görs på Beppo.
Det här programmet görs på Beppo.
Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.